Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Snällt att din man hjälper dig så mycket.
Eller hur?
Ja,
den klassiska.
Ja.
Ringer och säger att vi är på väg till Värmdö golfklubb där det är fest ikväll. Vi hörs. Och så bara klick.
Får man ett nej så kan man ta ett nej om man inte känner personen i fråga. Men hatar du midsommar eller?
Nej. Nej, jag liksom
det är ingen... märkligt, för det är ändå det första du inte hatar. Det är så roligt för att vi är lite dåliga på att boka studio. Och sen så fick vi, det var men måndag klockan 3. Vi var perfekt. Det var enda lediga tiden. Och nu fattar man ju varför.
Exakt. Och vi bokade ändå för 3 veckor sedan.
Ja, men alla har väl bokat in det i sina kalendrar. Och varit bokat in pappaledighet. Jag pratade med en kompis, hennes man. Hon bara, det är så tur för min man att han jobbar natt den här veckan. Man bara, ja, eller så hade han kanske planerat det.
Det var inte art by accident.
Nej,
när vi kom in här så var det ju, då satt de ju liksom hela Acast satt med ryggarna mot som biopublik och storbildsskärm. Och så bara, så vi får se om vi hör någonting in i studion, men det är ganska ljudisolerat här så det kanske...
Ja, och det var 0-0 när vi gick in så vi får väl se.
Mm. Har du sett någon match?
Nej, men det här är det första svenska.
Det är det.
Jag vet bara att det är en match på midsommardagen klockan 8. Att vi har en stor midsommardagslunch hemma hos oss. Och jag vet att jag ska inte bli besviken om folk går 7:30, även om det är lunch. Men det är det enda jag vet, att klockan 8 är det fotbollsmatchdagen efter midsommarafton.
Men ni får göra så man gör med barnen. Så här, nu är det film, så sätter ni det här i mjuka hörnan.
Ja, precis. Och då kommer jag gå och lägga mig. Nej, jag gillar i och för sig fotboll när det är Sverige. Då kan jag tycka att det är patriotiskt och härligt. Men annars ska jag nog inte kolla så mycket.
Men däremot, jag såg faktiskt den här matchen i fredags som var mellan Spanien och Portugal. Och då måste jag säga, då är ju fotbollen när det är riktigt jävla skitbra.
Vad blev det då?
Ja, det var 3-3.
Ja, det var lite
mellan
mål,
två prestigeländer som liksom verkligen var, ja, det var... De hade allt att förlora båda två.
Mm.
Och så var det så här jätteintensiva straffar. Och jag tror också att det blev intensivare spel just för att de har de här videodomarna. De har ju tagit in det nu att de har inte bara domare på plan utan killar som sitter bakom och kollar på skärmar hela tiden för att kunna kolla från alla olika vinklar och håll. Så jag tror att det var liksom, det blev tajtare straffar just av den anledningen.
Oj, vad du låter
påläst.
Påläst.
Nej, men jag tyckte det här var skitspännande. Därför att det var första gången jag kände att shit vad fotboll blev bra. Alltså det var ett sånt jävla tempo i spelet.
Ja, för det är ju trist. Jag vet att vi har pratat om det tidigare här, men jag tycker att det händer alldeles för lite. Men det ska ändå bli spännande. Jag tror ju att Sverige kan ta sig långt. Tydligen är det noll chans, men jag har ändå en sån känsla.
Mm.
Att det kan bli en sommar 94 av det hela. Men jag vet inte ens vad vi har för låt i år. Men det kändes ju så på vädret också.
Exakt, och det var ju för att 94 var ju verkligen den sommaren. Det var så hett liksom. Allting bara pulserade överallt.
Ja, och nu är det kallt igen. Jag bara fick mejl från en lärare i skolan som tackade för presenten. Hon bara, jag får dränka mina sorger. Och jag bara, gud vad är det som hänt? Men så var det vädret. Det har varit fint hela tiden fram till skolavslutningen och sen blev det kallt. Ja.
Ja, ja, ja.
Apropå Katarina Wenstam, hon ska ju sommarprata.
Exakt.
Så härligt ju. Mm. Det ser jag verkligen, verkligen fram emot. Det tycker jag alla ska lyssna på, för hon kommer reda ut det här med jämställdhet och feminism och våld mot kvinnor. Och hon för ju en otrolig kamp.
Hon kommer ju föra ett feministiskt brandtal som är dessutom välskrivet. Så det kommer bli helt underbart.
Hon är ju journalist också och författare. Mm. Hon vet ju hur man får fram ett budskap. Hon har också släppt en ny bok precis, som jag sa att hon fick en jättefin recension för. Som är ju ungdomsböcker, men nog väl värt att läsa för alla åldrar. Och kanske också då tillsammans med sina tonåringar.
Verkligen. Pojken under bron.
Pojken under bron, precis.
Men generellt, jag har faktiskt gjort en liten lista här på sommarpratarna.
Mm.
Ja. På sommarpratare som jag definitivt kommer att lyssna på. Det var, blev några stycken. Det här var ett väldigt, väldigt bra år.
Ja, jag tycker det också. Men jag läste att det var många som inte tyckte det var ett bra år.
Jag tycker det var otroligt märkligt.
Men någon som bara säger, det här är torrare än mina två frysta limpor i frysen som har legat där i två år. Typ.
Nej, men det förstår jag inte.
Nej, inte jag heller. Jag tycker att det var jättemånga bra namn för en gångs skull.
Ja, och jag kan säga att jag har två namn som jag nog ställer mig lite undrande till. Men det kan jag komma till sen. Men, den första jag tänker lyssna på är Bianca Ingrosso.
Mm.
24 juni. För jag är väldigt intresserad av att höra den unga kvinnans beskrivning av sina föräldrars skilsmässa. Inte just deras skilsmässa, för jag tror att den var väldigt infekterad och komplicerad. Men jag skulle vilja höra hennes berättelse, för att det är alltid intressant att höra barnets syn på just en sån separation. Och, ja, men det som du har varit inne på mycket i Lycke, med vem barnet blir i skilsmässan till exempel. Och vad som händer med de olika relationerna. Och vem tar ansvar för vad och vem tar inte ansvar för vad.
Jag håller helt med, och jag tror att vi kommer få se en mer allvarlig bild av Bianca. Hon är ju, ja, men dels är hon ju influencer, men också väldigt rolig i Wahlgrens värld.
Mm.
Men här kanske hon berättar, ja, men tar lite större allvar och berättar, ja, men precis, inte bara roliga saker, utan
den lite mer nyanserade bilden.
Ja, men exakt.
Och även så kommer vi prata om sina ätstörningar. Hon har ju haft väldigt stora problem med bulimi.
Just det.
Och det är också ett intressant ämne som är väldigt komplext, såklart. Och,
ja. Alltså hon har sagt att hon ska prata om skilsmässan.
Ja.
Ah, superintressant och superbra.
Mm.
För det är faktiskt få som ändå gör det. Det är så här sånt som man bara ska leva med.
Ja, men det är väl precis det jag menar. Man, och framförallt att det är så sällan som vi hör barnets berättelse. För att vi kan ju inte höra barn. Det är svårt att få den rösten när barnen är för små.
Mm.
Men nu är hon ju liksom passerat 20. Så att det, hon är den unga vuxna. Hon har ändå ett väldigt nära... Minnet ligger ju nära till hands.
Och sen tror jag också att den skilsmässan är väldigt mytomspunnen. För att det var två kända personer.
Mm.
Ja, men många har gottat sig i den och säkert hittat på väldigt mycket kring den.
Ja.
Och hon får berätta sanningen.
Ja, men precis. Och framförallt hur hon upplevde det. För det behöver inte betyda att hon har samma upplevelse som sina föräldrar.
Nej,
det är ju
antagligen inte.
Nej, exakt.
Ja. Ja.
Sen så 25 juni, då är ju Kaj Linna.
Mm.
Du känner säkert till det.
Absolut, jag känner till alldeles för mycket om Kaj Linna. Jag känner mig faktiskt helt ointresserad av det.
Är det
ja,
så?
Jag har läst och hört för mycket om honom.
Mm-hmm.
Alltså jag tycker att det är, alltså jag tycker att det är fantastiskt att han har fått resning och allt där. Men jag tycker...
Ska vi berätta lite vem hon är? Du kan förklara.
Nej. Kör du.
Nej, men han blev ju dömd 2005 till livstidsfängelse för ett rånmord. Det var två bröder som överfölls. Den ena mördades, den andra skadades svårt. Och sen så 2005 så fick han livstid mot sitt nekande. Men han fick ju resning till slut. Han är den som har suttit längst i fängelse under modern tid och sen faktiskt beviljats resning.
Och det här var ju tack vare Spår, podden, som tog upp hans fall. Och nu finns det även en dokumentär, Peter-dokumentär, va? Om det. Den har jag inte hört.
Mm, nej, inte jag heller. Utan jag bara... Men jag är lite intresserad ändå av att höra hans... Alltså, hur orkar man hålla hoppet vid liv? Det måste ju ändå vara en väldigt svår sak i det här.
Mm, för att man kanske vet att man är oskyldig.
Mm.
Ja, absolut. Jag kommer säkert lyssna på den. Jag bara kände att jag... Han har varit... Det har varit väldigt mycket Kaj Linna, tycker jag. Men med all rätt, han ska ju verkligen få berätta sin historia. Om det fortfarande finns någon som inte tror på honom, så tycker jag att det är fint att de ger honom tid att berätta här.
För det har ju ändå kommit ganska många såna här typer av dokumentärer. Och nu i vissa av dokumentärerna vet man ju inte om det vem man ska tro på. Om det är en oskyldig människa som pratar eller inte. Jag tänker som till exempel The Staircase.
Mm, ja, men precis. Men där ligger ju det i dramaturgin att man inte ska veta.
Ja, men exakt. Men vi har ju andra fall också. Alltså, vi har ju även i styckmordet i Boden.
Som också är Spår.
Exakt. Och framförallt Thomas Bodström har skrivit en bok om det här. Där han liksom verkligen lämnar ett öppet slut. Att är det verkligen rätt person som har blivit dömd?
Mm.
För det är också en person som dömdes mot sitt nekande.
Mm.
Så att det finns ju, ja, det är en, oavsett fall så är det intressant dramaturgi i det här. Och det är ju intressant att vi ändå tänker själva, så här, vad är rätt och vad är fel? Och att vi får möjlighet till den informationen. För jag kan tänka mig att bara för 20-30 år sedan så fick vi liksom inte det informationsflödet riktigt.
Nej, men för att höra hans, hur känns det att bli oskyldigt dömd?
Ja.
Fruktansvärt.
Jag tänker även på den här filmen Jagad, alltså Harrison Ford. Mm. Som hade ju också en verklig bakgrund.
Gud, vad länge sedan jag såg den.
Det var ju en läkare som blir dömd för mordet på sin fru. Och han säger, det var inte jag, utan det var en person som bröt sig in. Och han sitter i fängelse. Han döms och hamnar i fängelse. Och under tiden han sitter i fängelse så är det faktiskt någon som gör en tv-serie om det här. Så han sitter i fängelset och ser sig själv. Men de som gjorde tv-serien trodde ju inte heller att han var skyldig. Och sen så till slut så friades han. Så det är liksom bakgrunden till den filmen. Så att...
Men gud vad inte jag kommer ihåg den filmen. Jag måste se om den.
Men det var ju... Det låter ju
till och med spännande.
Ja, för att filmen var ju... Den gjordes ju senare. Den gick som tv-serie på 60- eller 70-talet från början. Så det här var, filmen var ju en remake av tv-serien.
Uh-huh.
Men det hade då en verklighetsgrund i sin historia. Men du, en annan då person som... Jag vet inte exakt när han skulle prata. Jag tänkte, men Mark Levengood...
Mm.
Det är alltså sjätte gången han ska snacka nu.
Jag tyckte också, igen.
Jag skrev precis, punkt, igen, två frågetecken.
Men finns det inte fler? Då kunde han väl ringt oss istället. Eller något.
Men, alltså han har...
men det är märkligt att vissa får tala så många gånger. Har han något nytt han ska berätta då? Då måste man ju skicka in en pitch typ.
Alltså jag tror att Mark Levengood är en av våra mest folkkära röster.
Mm.
Jag tror att vi blir glada när vi hör honom prata.
Han har många lyssnare. De har ratat bra.
Ja, oavsett om han pratar om sin mormors kastrull eller om ett sommar. Alltså, vi vill höra honom tala för att han har en vacker röst.
Men ändå, har de ringt upp och bara, du Mark, kan vi inte ta en åttonde här? Vad skulle du kunna prata om då? Uh-huh. Och då han bara, ja men... Ja.
Jag vet,
tar det stopp för mig, jag kan inte ens hitta på någonting. Men ja, nej, jag vet inte om jag kommer lyssna på det. Jag tror faktiskt inte att jag har lyssnat på någon av hans.
Ja, jag tror att jag har lyssnat på ett par stycken, men det är ingenting jag minns.
Nej, det är det jag menar. Man vet inte vad han pratade om.
En gång kommer jag att han pratade om sin mormor, men det brukar han göra ganska ofta.
Uh-huh.
Så att, men jag tror att jag kommer att lyssna, för jag tycker att han har en fin röst. Jag tycker att den är någonting enastående.
Men någon jag vill lyssna på dagen efter Mark är ju Anna Särner. Är vd för Svenska Filminstitutet.
Ja, som också har gått ut med kvoteringen.
Exakt. Jag tror hon har så mycket... Jag tror hon har så mycket intressant att säga. Dels om kvotering, men också om manusförfattare. Alltså jag tror att det finns så mycket som kommer hända inom svensk film.
Mm. Ja, absolut. Jag intervjuade faktiskt henne med Radio Stockholm när hon precis blev tillsatt som vd där. Och då var hon ganska... Liksom, hon hade en vision redan då. Och det här är ju 5-6-7 år sedan. Så det, jag tror att hon är rätt person på rätt plats.
Nej, det tycker jag ska bli. Det är faktiskt den jag först ser fram emot att se.
Mm.
Ta de här i ordning, det är jättespännande.
Ja, David Eberhard, den här läkaren som är väldigt kontroversiell och säger att vi är för ängsliga med våra barn.
Vi har ju barn i samma klass.
Har ni?
Mm.
Jag har lite svårt för hans utfall. Eller vad ska jag säga?
för det han tycker.
Ja,
du håller inte med.
Nej, men jag kan tycka att det många gånger känns som att det säger saker bara för att vara kontroversiell.
Förstår. Jag vet faktiskt alldeles för lite om vad han står. Jag har aldrig läst någonting om honom. Jag vet faktiskt inte ens vad han står för. Vad han har för. Han har väldigt många barn, vet jag.
Mm.
Jag tror han har typ 7 barn. Hon råkar få tvillingar på slutet också. Och han är jättetrevlig. Men det ska jag lyssna på bara för att jag känner honom.
Mm. Ja. Och det var den jag inte tänkte lyssna på.
Ja, det var så. Men du vill ändå namedroppa honom. Eller du vill ändå lyfta fram honom som ett icke...
Ja, men jag tycker han är
lyssning,
ja,
men jag tycker något du inte ska lyssna på.
Exakt. Ja, men bara för att han är bara en i debatten. Jag känner inte att jag har någon tydlig... bild av vad han står för.
Nej.
Och då blir det inte så intressant tycker jag. Det är väl mer därför. Men ja, det kanske blir skitbra.
Och jag tycker för sig oftast att sommarpratarna, att när man bara slår på den sommarpratan som är just den dagen, man inte har planerat, man inte sett fram emot eller någonting, det är oftast de som överraskar.
Ja, håller med. Precis så.
Nu när jag läser listan igen så är jag så, men gud, det här är ju spännande också. Det här, alla kan ju vara spännande.
Det är klart.
På hur de lägger upp det. Så egentligen borde man lyssna på alla.
Mm.
Det är bara lite svårt att hinna. Men man har ju hela året på sig. Så att,
absolut. Men sen så kommer ju då Vänstan, såklart. Det kommer bli helt underbart.
6 juli, bra datum.
Ja. Och hon har ju haft förmånen också att få jobba med en av sina närmaste vänner som hon aldrig tidigare jobbat med. En tjej som heter Erika som har varit producent för det här. Så de har ju jobbat jättetajt ihop. Och en av de få som kanske också kan säga till Katrin att du, det här håller inte. Eller det här håller. Alltså en nära röst liksom.
Hård.
Mm. Ja, exakt. Hård men rättvis vän. Mm. Sen är en annan man som heter Arne Ljungqvist som kommer den 9 juli. Och han är antidopingsjägare, man ska säga. Alltså han har varit otroligt påstridig i att vi måste ta tag i dopingproblematiken i världen. Och för detta höjdhoppare, och men nu är mera igen då professor i medicin och har startat Antidoping Foundation som han driver frågorna i. Det tycker jag är skitspännande, för jag tycker doping är ett, det är fortfarande så pass modernt ämne. Vi har ändå inte sett slutet på det.
Nej, inget som jag kommer att lyssna på direkt. Jag är inte så intresserad av det. Men däremot vill jag lyssna på Elin Olofsson, författare. Och så lyssna på Fatima Bremmer, som är både författare och journalist. Hon som har skrivit Ett jävla solsken, som jag älskar.
Mm.
Fantastisk bok. Tycker jag ska bli intressant. Men innan det vill man ju lyssna på Anders Thornberg, rikspolischefen, såklart.
Oh.
Hur spännande.
Underbart. Vilket datum var det?
16 juli.
16 juli.
Ni skriver väl ner nu det här med.
Ja, men det, listan finns ju på Sveriges Radio.
Och
men
sen tycker jag det är underbart att Peder Fredriksson ska sommarprata.
Ryttarsnubben.
Mm. Jag tycker det är fint att man lyfter fram ridsporten. Och han har ju varit helt, alltså vilket år han har haft. Han är ju, alltså han bara levererar.
Han känns ju så alltså, otroligt. Alltså hans tävlingsnerver måste ju vara enastående.
Och hela familjen är cool. Lisen, hans fru. Jag gillar dem. Även privat.
Men jag vill också faktiskt höra 12 juni. Markoolio.
Ja, den tror jag kan vara ball.
Ja,
jag tror man kommer vara så här, yeah, you can do it. Typ. Man får nog lite energi av honom.
Ja, men han är väldigt self-made. Han är liksom killen som växte upp med ensamstående mamma och han köpte ett jättefint hus till sin mamma när det väl började gå bra för honom. Alltså han är så här, för mig känns han som en godhjärtad människa. Jag skulle gärna vilja höra hans liksom self-made historia.
Jag håller med. Och sen vill man ju höra entreprenörföreläsare Tom Chiong.
Det vet inte jag vem det är.
Nej, inte jag heller. Men det är det jag bara så här, han ska lyssna på, för jag tror att att man får massa så här quotes, så härligt, så här ska man tänka. Så här tänker du positivt och så här når du framgång typ. Jag gillar dem.
Mm.
Så man får lite saying som man kan leva med resten av året. Men sen är ju också den här, det glömde jag ju säga, men Jonas Valtelius som är lyssnarnas sommarvärd.
Just det, exakt.
Han som var på sin svensexa och jag kommer inte ihåg vad han gjorde, men dök typ, det blev det vanligaste, och blev förlamad.
Mm.
Och det där är, alla de historier som jag hör som är liknande den, får mig att må så dåligt.
Ja,
jag tycker att det är så jobbigt.
Nej, det är fruktansvärt.
Och han ska ändå, som han säger, berätta en positiv syn på det. Han ska ge livskraft till lyssnarna. Så att det kan vara bra för mig att höra hur bra det kan bli ändå. För det här är sån. Ja, men det är också allt det här, så här, när allt är så perfekt och sen helt plötsligt så bara händer något så fruktansvärt.
Jag har ju en till mig väldigt närstående person som var ute och dök. De var 4 stycken killkompisar. Och sen så är det, de kommer in mot land och sen är det bara 20-30 meter innan land. Så är det en av dem som försvinner. Och då har den personen åkt ner i någon sänka och kommer aldrig upp igen.
Åh, fy fasen.
Så att de här 3 killarna som överlevde, de kunde ju liksom inte ens bada på flera år efteråt, efter den här dykolyckan. Så det är så här väldigt starkt. Så att sjö, vatten, sommar, alltså det är någonting, jag vet inte, det är någonting tragiskt i det, mitt i all lycka som du säger. Det är så snabbt som det kan gå så jävla fel.
Det är så snabbt det kan vända.
Ja, i det här fallet, det fanns ju ingen alkohol. Det var ju liksom, de var ute och dök med tuber. Det var ju inget konstigt liksom.
Nej, men då, jag vet
inte. Men saker kan gå snett liksom.
Usch, det kan gå så fruktansvärt snett. Så att jag tror att den där kanske kan vara bra att lyssna på.
Ja, men kanske också någonting man ska förklara för sina barn. Att varför det är farligt att dyka, alltså, vad man om inte vet.
Ja, men alltså det är det jag är på mina barn mest om.
Ja, jag håller med. Uff, var lite extra försiktiga.
Ja, säger vi.
Ja, men jag är så sjåpig. Jag vill inte ens liksom doppa huvudet. Jo, det är, jag älskar att dyka, men jag vill vara väldigt, väldigt säker på var jag dyker. Det tycker jag är jätteviktigt.
Ja, men såklart. Alltså jag skulle aldrig dyka om jag inte visste att det var 3 meter djupt.
Nej.
Och sen måste man ju lyssna på Toba
Katzenstein
som överlevde från förintelsen. För det är inte många kvar nu och de historierna måste vi lyssna på, speciellt i dessa tider.
Ja, jag tror faktiskt att det är...
Den är viktig. 30 juli, det måste alla lyssna på. Hoppas att hon levererar en historia som når fram.
Men det är jag ganska övertygad om. Jag läste lite bakgrunden.
Ja, du gjorde det.
Hon kom hit med Vita bussarna till slut, 1945. Jag tror att det är en makalös historia. Och sen så då till någonting annat, men också viktigt. 8 augusti, våra favoriter, Rebecca och Fiona.
Ja.
Hur fasen var roligt.
Så roligt. Ja.
Underbart.
Jag tror att det kommer bli ball och det kommer vara bra musik.
Skitbra musik. Mm. Det är DJs och bara girl power duo.
Mm. Älskar dem. Och sen måste vi lyssna på Ingrid Wall, mamma till Kim Wall. Mm. För att hon, ja, men det är viktigt att vi får höra vem hon var och hennes historia. Att hon inte bara är ett
offer.
Lik som hittades i en ubåt. Ja, exakt.
Det är intressant då.
Det är vi skyldiga henne.
Ja, jag håller med. Men det är två liksom... alltså föräldrar till offer som ska prata, både Ebbas pappa och sen då Kims mamma
Ingrid.
Det blir ju väldigt intressant tycker jag, alltså att man har valt det spåret. Det känns väldigt ovanligt och ganska nytt.
Ja, jag håller med, och så nära inpå också.
Ja, precis, för det har ju inte hunnit gå lång tid.
Nej, alltså ett år är ju bara för Ebbas pappa. Men sen har vi ju Sara Danius.
Jag vet, men innan dess bara snabbt.
Ja, du har en till.
Jonathan Unge. Mm-hmm. Han är ståuppare, radiokille, jag jobbar på Sveriges Radio massor av år, komiker. Och son till min största idol, Cecilia Hagen.
Mm-hmm.
Och hans pappa var ju också journalist och krönikör. Så han är ju liksom sprungen ur en journalistisk familj som var... Alltså han är så jävla rolig. Han är fantastisk. Han är hård och han är gränslös. Men jag kan garantera att han kommer leverera. Framförallt så kan han ju vara fruktansvärt elak. Men det kan ju vara roligt att lyssna på.
Intressant.
Mm. Men som du säger, 18 augusti.
Mm, då smäller det.
Ja, då är det är faktiskt den stora... Ja,
så härligt att få höra. Ja, nu vill man ju bara höra allt.
Ja.
Utifrån hennes perspektiv. Ja. Om Svenska Akademin. Och innan dess kan man ju lyssna på P3-dokumentären. Jag har inte hunnit göra det, jag tänkte göra det igår.
Ja, det är inte P3, det är P1.
Ja, det var P1. Mm. Ja, just det, det är P1-dokumentär. Sorry. Mm. Har du lyssnat?
Jag har lyssnat.
Ja, du har det. Mm.
Ja, nej, men den bara, den är ju lite mycket sätt. Fokus på kulturprofilen faktiskt också. Framförallt hur skyddad han har varit. Så den är fantastisk. Är väldigt obehaglig, men jag är inte så förvånad.
Det är så härligt att hon får egen airtime och berätta sin historia.
Det ska bli intressant att se hur 17 lägger hon upp det. Det är en svår uppgift. Så det är samma sak där. Det har inte gått så, har inte hunnit passera så mycket tid.
Nej, fast hon vet nog var hon står. Och sen, men jag såg henne när hon var på intervju hos Anna Hedemo, hos Min sanning. Och då hade det ju dragit igång.
Mm.
Och då var hon väldigt så här, politiskt korrekt. Det var nästan tråkigt att lyssna på. Alltså hon sa egentligen ingenting. Så man hoppas ju att hon vågar säga mer här.
Nu har hon ju också... Alltså hon har ju hoppat av. Och är inte längre kvar. Så att det är ju också det. Jag vet inte hur mycket munkavel hon har på sig rent juridiskt. Men jag tror vi kan luta oss tillbaka och få ett väldigt fint sommarprat.
Mm, det tror jag med.
Men som sagt, en fantastisk sommarpratssommar.
Mm. Ja, men vi har fullt upp. Nej, men snart, alltså jag känner bara att det är så långt kvar till semester. Nu är vi liksom mitt uppe i flytt. Vi flyttar på måndag. Allt som ska rensas och fixas och allt jobb som ska göras nu innan. Det är så nära nu, men så långt bort. Sen är det lite kallt nu också, så jag tycker att det känns inte så mycket som sommar just nu. Men sen är det också det är så här, sista gången vi gör allt i vårt kvarter. Det är sista gången vi köper frukost där. Det är sista gången, eller sista gången, klart vi kan åka dit och göra det. Men det är så här, sista gången man går den här vägen hem. Det är väldigt nostalgiskt.
Mm.
Alltså det hände så mycket i den här lägenheten. Och alla barnen föddes där och vuxit upp. Men i alla fall blivit barn, bebis till barn. Ja, men det är väldigt nostalgiskt tycker jag.
Hur gammal, alltså hur lång tid har ni bott där?
7 år.
Och hur gammal, alltså hur, när
Nej,
föddes?
Föddes en vecka efter vi flyttade in där.
Ah, en vecka efter? Mm. Det är otroligt. Ja, det är hela babyverksamheten. Mm. Liksom.
Men jag tycker det är så härligt för att det är en härlig... När vi köpte den lägenheten så köpte vi den av Maria Mowbray som är programchef på TV4. Och hon flyttade, hon och hennes man, och jag tycker väldigt mycket om dem. Han jobbar på SVT. De är väldigt härliga och de flyttade därifrån. Jag tycker att det är härligt att det inte är så här, det är ingen skilsmässolägenhet. De fick också sina barn där och sen behövde större och flyttade vidare. Det är så här, det är en väldigt fin känsla i den lägenheten. Det är väldigt så här, ja, mycket, mycket kärlek bara.
Bra karma.
Bra, jättebra karma. Mm. Väldigt bra karma. Ja, men så att det är mycket som snurrar just nu, tycker jag. Och sen bara midsommar och stor fest och ha massa folk som ska bo hos oss ute på Sandhamn och hjälp.
Men är du stressad inför det? Att det är liksom, att du har en hektisk sommar framför dig?
Nej. Jag ser bara så här, gud vad jag ska sitta och skriva. Jag har byggt ett så härligt bord nere på stranden. Där jag tänker att jag ska gå upp klockan 5. Skriva. Typ till alla vaknar liksom. Och sen kommer ner, ska man äta frukost på det här bordet. Då ska jag sitta vid bordet där nere vid vattnet själv. Och sen kommer alla så att vi frukost där. Och sen äter vi lunch där. Och sen äter vi middag. Jag tänker på att vi ska leva vid det här bordet. Det ska bli vårt nav.
Och alla springer runt i slow motion. Ja, i så här
och
vita
alla
sommarkläder.
Skrattar och solen skiner. Alla är helt lyckliga och alla är utvilade. Och det är bara så här, det är bara så harmoniskt. Men jag kanske får vara glad om jag får en sån dag. Nej, men det vore så härligt. Tänk om man kunde ha en sån sommar. Men jag fattar ju att det kommer inte vara så. Men det är en fin målbild i alla fall.
Verkligen.
Och jag kommer inte bli besviken om det blir så. Men jag bara får en sån dag så är det bra. Men det ska, så här, men det ska alltid från skrivas till dricka snaps och äta och dricka långa middagar. Ja, men jag bara känner att det är där vi kommer leva. Kring det här 5 meters långa bordet.
Gud vad härligt. Har ni byggt
det
själva?
Ja, vi byggt det själva. Inte jag, men dagen kom fram. Alltså, det står så härligt nere på stranden. Alltså, det är min sommar, detta bord.
Ja, men det är bra. Man behöver bara ha en sån plats. Eller
ja,
en sån
precis.
Möbel.
Så behöver inte någonting annat. Nej, men jag ser bara att jag ska faktiskt skriva. Det är vad jag ser att jag ska göra.
Ja, men blir inte det också lite av din avkoppling med tanke på att du har varit liksom väldigt mycket småbarn
nej, men
det här
exakt.
Året? Du har inte fått tid att skriva.
Dag ta över lite och... rodda hemma livet och så kommer alla säga åh vad snällt att din man hjälper dig så mycket.
Eller hur?
Ja,
den klassiska.
Ja. Nej men det är ett växeldragande. Så att min sommar blir jobba faktiskt.
Men hur brukar du lägga upp din eller hur brukar ni lägga upp er midsommar? Vad är liksom vad är planen? Vad är visionen för midsommar?
Ja men vi firar ju alltid med Sanna och Micke, våra vänner. Och det var vi är på olika ställen, men nu har vi varit på Sandhamn nu de senaste åren och kommer på Sandhamn den här sommaren också eller den här midsommar. Och där har vi det är väldigt mycket vänner så vi är säkert typ 30 personer som firar. Vi är på sillunch hos några vänner och sen är det ju dans runt midsommarstången och det är så maxat på Sandhamn. Alltså det är verkligen så, det är så mycket folk och så precis som det ska vara.
Det är ju folkfest liksom.
Ja men det är sån härlig folkfest. Det är faktiskt en, ja men det är riktigt riktigt roligt och precis som man drömmer om att midsommar. Alltså ja men om man googlar midsommar så är det typ det som kommer upp. Och sen så ska vi äta middag. Vi är för många för att äta hemma hos någon så vi kommer äta middag på värdshuset på kvällen. Men sen har vi en stor, på vårt stora bord.
Stora bordet.
Midsommardagslunch som ska vara nog dubbelt så rolig som midsommaraftons sillunch. Men något liknande det. Så då kör vi det till 8:00.
Och sen börjar fotbolls-VM.
Sen
kommer matchen.
Då går jag och Harper och lägger oss. Då är vi klara. Men ni då, vad gör ni?
Vi kör också lunch med massor med kompisar på vårt landställe. Men inte, vi är på en krog där i närheten.
Ah, okay.
Så att, där ska vi vara. Men det är ganska mycket folk som bokar bord och så sitter man där och så. Sen går alla hem till sig. Det är rätt skönt. Men vi har ju också massor med tonåringar att hålla ordning på. Så att för oss är det också lite så här, okej, vad är alla? Vem åker båt? Vem har flytväst på sig? Vem befinner sig var? Så det är lite passande. Man kan ju inte liksom bara... slå sig lös själv. Det
nej, där har jag nästan lättare.
Det tror jag.
I år.
Ja, men dina är ju ändå i nära,
ja, men de är
nära
lagom
anslutning
ålder.
Till dig.
Ja, men precis. De är nära anslutning. De är lagom ålder för att inte göra så mycket dumt.
Mm. Våra barn är precis i den åldern de kan göra allt dumt.
Ja, men exakt. Ja, så att, och när det faktiskt kan bli riktigt hemska konsekvenser också.
Ja.
Men hur gör man då?
Nej, man är bara ajour.
Punktmarkerar du?
Nej, man är ajour. Har koll på telefonerna. Är redo med båt och bil.
Följer du dem?
Ja, jag har faktiskt inte den här hitta min iPhone-funktionen. Jag är lite skeptisk mot det. Jag tycker att det är lite så här storebrorsgrej. Sen så kanske jag kommer ångra det någon gång om de försvinner. Jag tycker att det är jätteobehagligt såklart. Men jag tycker att jag måste kunna lita på mina barn ändå. Och jag tycker faktiskt att vi har en väldigt bra dialog med. Jag vet oftast var de befinner sig och sådär.
Du har inte opererat in något litet chip i dem?
Nej, jag har inte gjort den. Jag har inte skickat in den ampullen i nacken på dem.
Nej.
Men däremot så... Alltså jag var ju med om en riktig mardrömsmidsommar Det var också en midsommardag när det var, jag var ihop med en kille. Jag hade inte träffat hans kompisgäng så där jättemycket. Jag kände några av dem innan vi blev ihop som var gamla kompisar till mig. Men vi skulle i alla fall allihopa ut på en ö i skärgården. Långt utåt helsike, liksom i ytterskärgården. Och midsommar går av stapeln. Det är så där kul, det är kallt. Och liksom, jag känner inte, det är lite äldre tjejer än vad jag är i det här gänget. Jag var bara 21, kanske 22. Och killarna var också 7-8 år äldre. Och sen så sitter vi på midsommardagen och käkar sen lunchmiddag. Och sen helt plötsligt så, bara, så reser sig alla killar upp samtidigt. Och bara, vi ska bara ner till sjön. Och sen hör vi hur motorbåten åker iväg. Från ön, enda båten.
Fy fasen alltså. Hur förbannade var ni då?
Och då är det en av tjejerna dessutom som sitter som är höggravid som ska föda barn med kejsarsnitt. Planerat kejsarsnitt 3 veckor senare. Alltså vi är så förbannade. Vi tänker så här, men nu åker de ut.
Och det fanns ingen båt kvar på ön?
Det fanns ingen båt kvar på hela ön. Nej, men vi får liksom panik. Vi börjar bara irra runt och är liksom helt, fattar absolut ingenting och tror att de skämtar. De kommer ju tillbaka snart. Tills det att någon ringer från någon sån här gigantisk mobiltelefon. För det här var ju 1996 eller 95. Nej, det var ännu tidigare. 93-94, jag var ju yngre. Och ringer och säger att vi är på väg till Värmdö golfklubb där det är fest ikväll. Vi hörs. Och så bara klick.
Alltså, jag skulle koka.
Sen så kommer ju de hem då vid 4-5 på morgonen. Liksom, apraka och liksom bara dundrar in. Och då har vi ju låst alla dörrar. Mm, så ja. Ingen kommer in någonstans.
Och sen får de somna så tar ni båten. Och de är kvar där än.
Jag får ju så jävla puls när jag pratar om det här fortfarande. För det var sån sjuk grej. Att sätta oss i den situationen och dessutom så här, ta sig rätten att vara the crazy guys. Idag är de bara ett gäng gamla gubbar. Jag är ledsen, men det är vad de är när man träffar dem. Och jag ser ju fortfarande på dem på det sättet. Att jag kan inte förlåta det här gänget. Jag tycker det var så jävla svinigt gjort. Sen tjejerna känner jag ju att umgås med. Men...
Är de fortfarande ihop?
Ja, det sjuka är att de flesta är faktiskt det. Jag, så här, vissa av dem tycker, och vissa har förlåtit, men...
Det kommer säkert upp i tid och otid.
Det gör det hela tiden.
Det är ett bra
jag vet
kort.
Att, jag vet att alla var inte jättenöjda om, över att jag skrev om det här i en av böckerna som ett exempel på liksom, hur det hade gått åt helvete på midsommar. Och det var kanske inte skitpoppis, men...
helt rätt ju.
Ja, men det var en så obehaglig... Men just den här känslan att... Det var inte bara det att vi var utlämnade på en öde ö, vilket vi verkligen var, utan också var att det var som förnedring. Att då skulle vi sitta som gamla nuckor. Nej, men så här.
Exakt, varför vill man inte vara med sin respektive?
Nej, men också så här, men låt oss dra härifrån. Då. Vi kan ta en taxibåt in till stan, vi behöver inte hänga mer. Liksom. Alltså, det var ju också den grejen. Det var så... De tyckte förmodligen att de fick ett riktigt roligt jävla infall. Samtidigt så var det jag och några tjejkompisar efteråt som pratade om att hade man kunnat gjort samma grej som tjej?
Ja.
Och då kände jag bara, ja, alltså, kanske. Så här, the crazy. Alltså, jag hade kunnat göra det med några tjejkompisar och bara tyckte att vi var skitfräna och dragit in. I alla fall i den åldern.
Och just där i stunden.
Exakt. Ja. I den stunden man tycker att det är ett roligt upptåg som sen spårar ur och liksom... Ja. Det roliga var att liksom, de hade ju blivit jätte... Någon hade blivit sjösjuk, bara hängt ut genom båten och krä... Alltså, det var, så här, det var ju inte...
Kul
nej, det var nej. Det var inte roligt.
De straffade sig själv.
Ja, men ändå.
Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Vi är så glada att vi samarbetar med Clarins. Och Clarins har ju typ hur många produkter som helst. Typ, jag vet inte, men tusentals produkter. Ja, men det är helt otroligt. Jag förstår inte hur det kan finnas så många olika produkter för allt. Och det är så härligt att vi har fått prova så många olika. Så jag tänkte att, jag skulle lista mina 5 favoriter. Mm. Kommer också lägga upp en bild på dem. Och min faktiskt absolut största favorit är deras fotkräm. Mm-hmm. Använder du den?
Nej, jag fixar inte fotkräm för jag tycker jag blir svettig om fötterna. Jag tycker det känns obehagligt.
Nej, jag tycker det är så härligt. Jag tycker att fötter är en väldigt så här, viktig sak att hålla fina.
Det värsta jag vet med. Alltså, inte skötta fötter, det är så ofräscht.
Jag tycker att det är... Ja, men det visar att man inte har koll på sin hygien. Tycker jag. Mm. Och när jag går på och fixar fötterna, så pedikyr och fotvård, och de har verkligen sett att så här, vilken skillnad det har blivit sen jag börjat använda den här fotkrämen. Den är så bra. Alltså den är så åtfuktande. Den är helt magisk, tycker jag. Sen har vi då Beauty Flash Bomb, som vi har pratat om tidigare, men jag kan inte nog prata om den, för att den är så magisk under sminket. Och när jag har glömt den och inte har det, det blir inget fint.
Jag vet.
Jag får nästan panik då.
Nej, men jag måste ha det. Jag kan inte lägga på foundation utan den.
Alltså jag
måste, för jag klickar ut en klick med den och sen så en klick foundation, lika stora delar ungefär, och sen så bara geggar ihop det som en jämn surja.
Men för det blir så här, det blir sträck annars. Alltså det lägger sig inte lika fint och det sitter inte lika bra.
Det sätter sig som en kaka lite grann också lätt.
Ja, men det ser påklistrat ut. Nej, men det är underbart. Den kan man ju faktiskt ha lite som en ansiktsmask också. Mm. Man kan välja, man smetar på ett större lager. Ja, men det är ju en ständig favorit här i första glaset. Och sen har vi ju det här läppstiftet som jag använder varje dag. Julie Rouge Velvet. Och så har jag Sandy Pink. Den har jag varje dag. För den är så här, det känns inte som läppstift. Det bara får lite färg. Mm. Och man ser det inte. Utan det är så här, men det bara jämnar till det. Nej, jag älskar det. Och det finns massa olika nyanser som är jättefina. För det blir inte heller så... glansigt. Mm. Det blir väldigt naturligt. Man känner sig inte så utklädd, för det kan jag göra ibland. Nej. Läppstift blir lite för mycket. Men sen har jag en liten, liten röd liten ask som heter Clarins Instant Smooth. Vet du vad det är?
Nej.
Det är en röd liten ask som man har runt ögonen. Hyn blir som porslin. Den slätar ut porer och fina linjer. Den lägger sig liksom som en så himla... Utan att alls bli kakig. Det blir tvärtom. Man ska ha det här innan man lägger på sminket. Mm. Ja, men det blir...
Gud va?
Nej, men alltså, det är faktiskt helt otroligt. Alltså, jag står såhär, när man smetar på det så bara tittar liksom ordentligt. Det är jättekult. Ja, men det bara slätar ut.
Wow. Mm. Ja, den måste jag testa också. Mm.
Och sen fick jag en ny produkt häromdagen som heter Clarins Catch Light. Mm. Som är ett face stick som ger såhär omedelbar lyster boost till hyn. Mm. Som också är helt kall. Mm. Alltså det är så skönt nu när det har varit varmt.
Ja, men det är klart.
Du, jag vet, jag vill bara ta på den. Alltså, det är som att jag lägger såhär någon såhär
frysta ärtor på. Liksom. Ja, frysta ärtor också.
Ja, men faktiskt. Som såhär, och det dämpar väl svullnader och allt möjligt, antar jag. Den är riktigt härligt. Och då det är den man har, strobing, som jag har lärt mig. Nytt ord.
Strobing?
Strobing. Att man får, alltså, för det är lite såhär pärlemor i den, så att det blir liksom lite glittigt som man har på olika ställen och då runt ögonen. Brukar jag ha den. Ja, men det är så här friskt, fräscht och så här sommartips faktiskt.
Verkligen.
Mm. Men jag lägger upp en bild på alla mina 5 favoriter på Clarins. Mm.
Du, en annan grej jag bara tänkte. Så vi gick inte igenom det förra veckan, men det har ändå varit väldigt mycket prat om det i alla sociala medier och även i tidningar och gammal media. Sex and the City fyller ju då 20 år.
Just det.
Det började sändas 98. Och då bodde jag i New York.
Mm. Du var liksom en i gänget, kan man säga.
Jag kan säga så här, jag såg inte ett enda avsnitt när jag bodde där.
Är det sant?
Inte ett. Jag tittade ibland när jag kom hem. Och sen så när det började gå i repris, tror jag gick på 3:an flera år senare, då började jag titta lite igen. Men jag blev liksom aldrig hooked. Jag tyckte inte att det var så kul. Och jag, samtidigt så känner jag ibland nu när jag ser vissa avsnitt så kan jag tycka att det är ashärligt. Men då så bara, nej. Men lustigt egentligen. För det var, jag var ju precis i det då.
intressant att säga det, för att jag fastnade faktiskt heller aldrig för Sex and the City på det sättet. Inte så hysteriskt, jag tyckte att det var underhållande och kul. Men det var inget så här, nu kommer nytt avsnitt Sex and the City. Nej. Så var inte jag.
Jag tyckte inte att det var superballt. Alltså jag tyckte att det var liksom, jag kände aldrig att jag riktigt, riktigt brydde mig om karaktärerna.
Nej, inte jag heller.
Jag fick ingen så här, ja men... Och sen så var det väl, det var ju lite töntigt, det var ju lite putslustigt i början ska man säga. Sen blev det ju lite allvarligare och sådär. Men jag kände så här, jag bryr mig inte vad som händer. Jag tycker bara ni känns ytliga eller ja, inte tillräckligt grundade på något
vis. Nej, men jag håller med. Man brydde sig inte så mycket om karaktärerna. Nej, men det är jätteintressant för att jag är precis likadan. Jag har aldrig varit så fest. Jag tycker det är kul att se Carrie's kläder. Det var det som jag gillade.
Men du vet vad jag tror att det beror på?
Nej.
Jag har ingen aning om hur deras bakgrund. Jag känner inte till deras historia. De är historielösa för mig.
Ja, de är platta karaktärer.
Ja, och då är det så här, ja, om du bara träffar en 30-40-åring i en storstad och du har ingen bakgrundshistoria på den människan, då blir det ganska platt. Så det var ju, bakgrundshistorierna till de här karaktärerna finns ju. Men varför fick vi aldrig reda om det? Det tycker jag är liksom, det är inte toppen berättad dramaturgiskt.
Nej. Eller så var det att vi inte såg alla avsnitt. Fast man borde ändå känna det. Det borde finnas en sån nerv
ja,
i allting.
Exakt, vi borde ändå förstå deras syften och orsaker till allt de liksom tar sig
precis.
För.
Vi borde förstå varför de fattar de beslut de gör. Och det gjorde man inte riktigt, för man förstod inte deras bakgrund.
Nej.
Nej.
Ja, men man förstod ju att Carrie var lite struggling author och skulle inte hade alltid råd med att betala hyran och, men ändå köpte dyra skor och kläder. Ja, ja. Men liksom det räcker ju inte.
Nej.
Och vad viktigt det är.
Det blir platt.
Ja. Men då undrar jag, så här, var det lite så... För sen var det, om vi tar tillbaka, alltså gått några år framåt i tiden, som jag ändå var väldigt inspirerad av det här, det var ju Girls.
Mm.
Det var lite samma sak där också.
Ja, man får ju träffa dem när de man får ju träffa dem vid en tidpunkt i livet. Ja. Så är det absolut. Men där tycker jag ändå mer att man får deras bakgrunder.
Jag håller helt med.
Och den är bättre.
Den är mycket bättre.
Ja, eller det var det i alla fall i början.
Ja, sen så blev det inte så roligt kanske. Nej, men det var ju ändå väldigt mycket liksom mer nyanserat, och det var en annan. Det fanns ju inte alls den här ytan, men det är också för att tiden är en annan, såklart. Men det var ändå ganska lite historia om dem också. Det fanns lite mer, men inte 100%.
Men om man då jämför med Vänner till exempel, faktiskt, också. En serie som jag aldrig riktigt fastnade. Jag kan tycka att det är underhållande, jag kan tycka att det är roligt, men det var inte heller så att jag bara så här... Jag satt inte och plöjde Vänner-avsnitt efter Vänner-avsnitt. Jag kan skratta åt vissa saker, ja.
Mm.
Men jag var aldrig inne i det på det sättet.
Ja, det gjorde nog jag. Men jag håller med, det är inte jätteväl. Alltså det man visste var att Monica var tjock liksom, från
början.
Typ.
Och att de hade... var syskon. Liksom.
Ja, men precis. Och att de hade en hel del... Skillnaden var ju, där hade de en hel del tillbakablickar.
Ja, det hade de.
De var ju faktiskt ganska roliga.
Och man lärde ju verkligen... Man visste ju precis vad de skulle göra.
Mm, alltså, exakt.
Och de gjorde ju bara samma sak.
Ja.
Så det var ju... Så det är ju någonting annat. Och det är komedi också. Det är ja,
men Sex and the City skulle ju vara någon form av komedi också. Det var ju liksom, det var det som var så svårt. Och vad? När var det roligt? Och när, alltså, det var ett gränsland där som var... Men jag vet att så här, jättemånga svenska journalister var ju helt... Sex and the City, det är helt magiskt. Jag känner så här, men jag tycker inte att det är så roligt. Jag vet inte varför, men jag fastnade aldrig för trenden. Ja, men precis. Mm. Men jag tror att det var just det. Det är analysen att jag vet inte riktigt var de kommer ifrån.
Nej.
Och inte geografiskt, utan så här, vad är era liksom, syften med vad ni gör?
Vad är
drivkraften?
Jag har faktiskt börjat se om den här Våra vänners liv. Det här har jag tänkt på flera gånger. Det är en så knäpp titel. Våra vänners liv. Det är för svårt. Varför är det för svårt?
Ja, jag håller med.
Men det är för svårt att minnas. Det, är, liksom, det skulle kunna vara våra bästa år.
Ja.
Men det var våra vänners... Vad sa du nu? Våra vänners liv?
Våra vänners liv, ja. Precis.
Våra vänners liv.
Ja.
Det är ju en märklig titel. Jag tycker den är så härlig.
Mm.
Den är så härlig. Och den är så fortfarande aktuell. Och de vrider och vänder på rätt mycket. Och den har så bra sayings.
Mm.
Alltså jag blir så här... Exakt. Och det var ju här jag hämtade mitt citat som jag tror att vi pratade om första avsnittet. För att en av dem är journalist och ska intervjua ett gammalt par på Östermalm.
Mm.
Och för de har varit gifta i 40 år tror jag. Det är rätt länge väl?
Mm. Det är rätt länge.
Ja, det är rätt länge. Och så frågar han dem, vad är hemligheten? För först de gnabbar och håller på. Mm. Liksom. Han bara, men vad är hemligheten då? Och de bara, ja. Det är att vi säger ja till varandra.
Mm.
Vi säger aldrig, ett nej får aldrig vinna. Och det här, och nu såg jag den då 2010. Mm. Och det här är min livsfilosofi. Det är så viktigt, och speciellt i ett förhållande, att man säger ja till henne.
Mm. Jag håller med.
Och att jag får vinna. Mm. Ett nej är för tråkigt att vinna.
Mm.
Ett ja är... Alltså jag tror att man, har ett härligare förhållande om man säger ja till henne.
Ja, men det är Stefan Einhorn, den här forskaren. Han har ju föreläst om det här faktiskt också.
Ja,
som teori lite grann. Att varför är det bara den som säger nej som ska ha rätt?
Mm.
Ungefär som, jag menar, klassiskt då, alltså, du säger nej till sex. Den personen ska alltid ha rätt.
Ja, men exakt.
Och det är klart att...
om man säger nej till
sex, men i en relation så är det så här, men det är någon som alltid säger nej, så kanske man säger, varför ska vi gå efter det? Är det det som ska vara normen i relationen? Att liksom nejet ska styra hela tiden?
Ja,
för det genomsyrar inte bara sexet. Alltså nu pratar vi om en kärleksrelation, inte om någon som helst annan situation.
Nej, får man ett nej så ska man ta ett nej om man inte känner personen i fråga.
Det är
något helt annat. Ja. Det fattar ni också. Men, nej, men jag håller med. Men det kan också vara... Jag kan se att de förhållanden som spricker är där en part har varit väldigt nejsägare.
Ja, men det tror jag. Det,
och så här, ska vi åka på det semester? Nej, vi måste åka hem nu. Nu måste vi åka. Alltså bara, allt är bara negativt. Mm. Nej.
Ja, men begränsande.
Begränsande. Du blir vinklippt till slut. Det är så här, nej. Och det var så fint när jag bara får se det där igen igår när jag kollade på. Ja, men det är en väldigt feel good serie faktiskt.
Mm, härligt ju.
Ja. Borde ni se igen. Med små roliga detaljer. Fint gjord. Härlig. Och det är lite Sex and the City för att killar. Det var därför jag kom att tänka på den.
Exakt. Ja, men det är självklart.
Men man har ett mycket, man känner mycket mer för karaktären.
Ja. Sen kanske det är skillnad för att det är just svenskt. Att vi har en annan relation till det.
Och vi är lättare att förstå, men precis. Ja.
Men det var ju väldigt liksom inne då på att försöka hitta en ny Sex and the City fast svensk.
Ja. Alltså det var som ju liksom, en ny skam nu.
Ja, men exakt, det blev ju liksom, men och det går ju inte att göra det. Det är liksom det är inte så det fungerar, att man kan inte efterapa någonting på det sättet. Tycker jag i alla fall. Jag tycker inte att det känns nytänkande och inte särskilt kul heller. Men du, en annan grej jag tänkte på, för du sa i något avsnitt nu, vi pratade om Billions. Ja. Att det bara är liksom, det händer ingenting. Det är konferenssnack med bara quotes liksom.
Ja.
Och det är så här, jag försöker...
Som jag inte ens fattar.
Nu är vi inne på fjärde, femte avsnittet tror jag av tredje säsongen. Och det är verkligen ingen som helst jävla handling. Alltså det,
nej, men det är det jag menar.
Det är så här, fruktansvärt.
Om du slumrar till i 5 minuter. Ja. Så, eller om du slumrar till ett avsnitt så har inte hänt någonting.
Men det intressanta är, för det var faktiskt Henrik som sa att det, förut var det ju liksom mycket intelligentare. Det var mycket mer bransch, alltså internt branschsnack. Som också var, som det kändes som att man behövde vara lite initierad för att känna till. Vilket gjorde också att serien faktiskt blev intressant. Det kändes liksom lite extra, lite smartare. Men nu känns det som att nu har man gått på det enkla. Det är som så här, ungefär som ett barn som håller på och spexar och drar skämtet ett gång för långt.
Ja, men jag tror framförallt att det handlar om att det bara är brandsnack.
Alltså, ja, men exakt.
Det måste in med lite kärlek. Och...
Ja, men exakt. Men de har gått på quotesen, för det är det som folk har gått på.
Ja, det menar
förstår
så.
Du? Att man liksom, så det är barnet som alltid, ja, men nu har du dragit ditt skämt 25 gånger. Vi vet.
Det är inte kul längre.
Nej, men det är ingen handling.
Men jag måste ändå säga också, jag vet att vi har sagt det här förut, men du måste se Designated Survivor. Alltså vi skrattar högt. Alltså det är så larvigt och dåligt så att det är så här, fast vi måste ändå se det. Men det är så dåligt så jag kan inte förstå.
Men så tyckte jag att 24 blev till slut också, som också Keith Sutherland gjorde. Oj, vart det
strömmat här?
Ja, klart. Det är bra.
Oj, spännande.
Drama. Det var Keith Sutherland som bara straffade oss.
Men det här är, och sen är så här, alltså är typ Trump med att sponsra den här scenen? Eller vad?
Är det
alltså,
så?
Men det är liksom... Alltså det är så larvigt så att alltså varenda line är så dålig så att det är ju värre än glamour liksom.
Mm.
Men ändå så pro-America.
Så är det så catchy liksom.
Alltså det är, men alltså vi skrattar högt. Det är humor.
Ja.
För att det är så dåligt.
Men du, det tänkte jag också på med, eller det var ju många som har kommenterat också, just med sommarpratarna. Det som är skönt med årets sommarvärdar, det är ju att det är inga politiker, i och med att det är valår.
Exakt.
Som är helt befriade från politiska floskler. Det gillar jag.
Samtidigt som hade det inte varit bra att ha alla politiker representerade. Alltså alla partiledare.
Ja, jag vet inte. Jag tror att det är ett annat sammanhang. Då får det bli så här sommarvärd extra.
Ja, men precis. De borde i alla fall göra det.
Men hade man orkat lyssna på ett brandtal? Alltså förstår du? Då vill
nej,
man ju...
det kanske hade varit viktigt. Mm. Men nej, det kanske är för långt. Jag vet inte. Nej, men det är svårt det där. Mm. Faktiskt. Jag hoppas att folk läser på den till innan valet.
Och framförallt så hoppas man att många röstar. Att många ser liksom vikten av att leva i en demokrati.
Man kan inte inte rösta och sen sitta och tycka.
Exakt.
Då har man förbrukat sin, sin rätt att tycka överhuvudtaget faktiskt. När man hade chansen att påverka. Och det ska man vara väldigt glad att man har, för det är många som inte har det.
Nej, jag bara tänkte på nya albumet Everything is Love.
Ja, The Carters.
Så jävla
vi ska ju se dem faktiskt.
Ja, det ska ju min dotter också göra.
Nej, jag är så glad att vi har biljetter. Jag älskar ju dem nästan lika mycket som Beckhams. Ja. Nästan. Men ja, men så härligt att bara sett så här delar eller sekvenser från videos. Det är ju så välproducerat och de har ju alltså de är så duktiga. Ja. Eller Beyoncé främst. Jay-Z är ju ändå cool liksom.
Ja, men jag måste säga att det här var och så var det så smart drag att bara helt plötsligt bara damma ut med en, ett album.
Nej, men jag vet, man älskar det. Nej, det ska bli så roligt. Det är ju typ den, jag tror att de är här den 25.
Ja.
Men jag har inte riktigt lyssnat på låtarna.
Inte jag heller.
Men de har ju det på sin konstiga, de lägger inte upp dem på Spotify.
Nej.
För han, Tidal, han är ju delägare i Tidal. Det är därför de inte, vi andra inte får höra det. Vem pallar det?
Men det gör ju inte, Taylor Swift lägger inte heller upp.
Nej, det är ju fler som inte gör. Men Taylor Swift gör mig kanske inte lika mycket som Beyoncé. Men man får väl köpa dem.
Jag är lite så här, jag köper ju all min musik på iTunes av princip. Även mina barn. Jag betalar för att de ska köpa all musik där och inte använda Spotify.
Varför?
Det är av princip själv, för jag tycker att det är för dålig ersättning från Spotify till artisterna.
Fast där ligger ju mer hos
hos skivbolagen.
Ja, exakt.
Ja, säkert. Men konceptet i sig har jag varit ställt mig kritiskt till. Men jag kände att jag kan bidra med den lilla, lilla biten. Och sen så skitsamma om det är rätt eller fel i den, liksom, i den stora rörelsen.
Denise betalar inte.
Nej, men för mig bara har det varit en sån grej. Att jag gladeligen betalar 12 spänn för en låt. Eller 150.
Men ljudböcker då? Tänker du samma där?
Nej, men där har vi ju, vi har ju ganska bra deal med Storytel till exempel. Och även BookBeat. Det beror ju lite på, alla har ju olika individuella avtal, men där kan du ju ändå påverka. Och det kostar ju lite, alltså, det är ju en annan summa. Det kostar 169 kronor i månaden. Det är ganska mycket mer pengar än vad Spotify kostar per månad. Jag vet bara de artister som verkligen har hållit på och gått under för att de inte får någon ersättning överhuvudtaget. Mm. Oavsett hur det ser ut.
Men och det är ju tufft när branscher förändras.
Mm. Men då måste man ju hitta liksom nya vägar till det.
Men så är det ju för många i bokbranschen också. Mm. Om du inte har den typen av dealer som alla har.
Nej,
såklart. Ja, nej, men spännande. Men du fyller år imorgon också.
Det stämmer.
47. Håll på datumen här.
Ja, 47.
Men varför kommer jag ihåg just det datumet?
Det är ju så här bröllopsdatumet. Alltså, kungen och Silvia gifte sig, Daniel och Victoria.
Men det måste jag säga med sommarpratare. Det hade ju varit så härligt. Tänk om typ Madeleine hade sommarpratat.
Ja.
Kan hon inte göra det? Det tycker jag har varit urhärligt.
Precis, så här, Birgitta har ju sommarpratat, har jag för mig.
Jaha. Ja, men just Madeleine tycker jag var intressant. Mm. Och typ prins Daniel, det skulle behöva vara sport. Eller träning. Mm. Det hade inte varit så kul, tror jag. Och prinsessa Sofia hade nog också varit ganska opersonlig, tror jag. Det hade varit väldigt mycket
välgörenhet
och det hon jobbar med. Så. Mm. Men man skulle vilja ha ett verkligen så här, ett naket samtal.
Mm.
Där de får berätta om sitt liv.
Ja,
utan
verkligen.
Att en journalist eller frågor. Utan bara så här. Och jag tror att Madeleine skulle göra det snyggt. Hon gjorde så fina Avicii-hyllning på sitt Instagram.
Mm.
Det hon är bra på Instagram. Hon lägger bra grejer. Hon har... Det hon är bra.
Alla de där är bra, tycker jag, på alla sina sätt. Jag hade nog velat faktiskt höra kungen. För jag hade velat höra mer. Jag tänker så mycket på när han höll sitt enormt fina tal när tsunamikatastrofen inträffade. Och han förklarade hur han verkligen led med alla som hade förlorat en närstående i och med att han förlorade sin pappa när han var väldigt liten.
Exakt.
Och har man fått liksom höra mer av det och höra liksom hans...
Nej, jag håller helt med.
Det tror jag skulle vara oerhört starkt.
Och Silvia också. Mm. Ja, men jag tror att de skulle behöva prata utan att en journalist styr. Mm. När de själva får med någon riktigt bra redaktör sätta ihop sin historia.
Ja, men det tror jag de skulle kunna göra. Jag skulle kunna tycka att, för menar, om Rebecca och Fiona får prata ihop, kan inte kungen och Silvia få prata ihop?
Ja, det är flera som har pratat ihop. Filip och Fredrik har också pratat ihop.
Exakt. Nej, så det hade varit ganska fint tycker jag. Mm. Och kanske fått berätta om sin historia den här. Men det finns ju en P1-dokumentär om när det sa klick. Eller om Peter, jag vet inte, men i alla fall en Sveriges Radio-dokumentär om när det sa klick mellan kungen och Sylvia.
Där de är med själva också i intervju.
Ja, det vet jag inte. Jag har inte hört den.
Någon beskriver hur det
sa
klick.
Ja, men det är väl säkert intervjuklipp och sånt där. Men det hade, alltså man skulle vilja veta lite mer. Och kanske också vad de upplever som påträngande eller skavigt eller svårt. Eller liksom.
Jag håller med. Och lite om deras barndom och ja, men, livshistorien. Mm. Att vara kung idag.
Mm. Verkligen. Mm. Regent.
Mm. Mäktigt. Ja. Och, men dricker du snaps på midsommar?
Nej.
Nej, du dricker inte snaps. Snaps Nej. Är min favorit. Jag tycker du ska göra det ändå.
Ja, men jag tycker, för mig är det som att dricka
det blir
medicin.
Jag lovar liksom.
Nej, fast jag lovar att jag...
Men Hallandsfläder då?
Nej.
Men Micke gör ju alltid egna snapsar till midsommar. Och han har gjort sin egna OP, hur god som helst. Mm. Det låter så avancerat, men det är ju inte så avancerat.
Ja, men OP kan jag tycka det är. Men det är ändå hostmedicin. Det är som att dricka Coxolana och etufen. Liksom.
Nej, Hallandsfläder är grymt. Mamma brukar också göra svartvinbärs... snaps egen. Mm. Och det säger hon är jättenyttigt.
Ja.
Massa bär och så. Mm. Nej, men såklart, jag skojar. Men, nej, men jag tycker att det har ju i alla fall midsommar till. Och snapsvisor. Mm. Alla runt bordet måste sjunga en snapsvisa. Mm. Kan du någon? Sjunger du snapsvisor?
Jo, men vi sjunger ju när vi är på båten. Ja. Jag sjunger aldrig snapsvisor. Väldigt sällan. Det är min pappa som alltid sjunger. Henrik sjunger också hela tiden.
Men hatar du midsommar eller?
Nej. Men jag liksom
det är märkligt, för det är ändå det första du inte hatar.
Ja, nej, nyår tycker jag är rätt okej också. Jag tror det är mest de här familjehögtiderna. Midsommar är ingen familjehögtid tycker jag. Det är helt okej. Och det är inte nyårsafton heller.
Fast det är ändå viktigt. Jo, men det är ändå barnen i fokus tycker jag, midsommar. Också. Ja. Jag tycker att det är familj, men ens egna familj. Alltså,
ja,
det är
men
inte
exakt.
Farmor,
nej, nej, men,
och...
nej, men det är inte liksom, nu måste jag ha... alltså, för det jag skyr, det är ju liksom familjehögtiden när det är en förväntansbild på den lyckliga kärnfamiljen. Där jag aldrig känt att jag har ingått.
Nej, jag fattar.
Där har ju det varit ett utanförskap. Liksom. Så att, men midsommar, nyår, sånt där tycker jag är liksom... men det är lugnt.
Nej, men jag håller med. Det är något annat. Men hur skulle du fira din födelsedag då?
Jag vet inte riktigt. Jag får se.
Vad som jag?
Ja.
Det är bara
nej, jag har en ganska bra plan. Jag ska bett Henrik att han ska ta ledigt första timmen så att han kan gå och träna med mig. För det är typ det härligaste jag vet när vi tränar ihop. Så rolig jag. Sen ska jag äta frukost med min bästa kompis. Och sen så ska jag käka lunch och sen ska jag käka middag. Så att det är rätt uppstyrt.
Du ska träna och äta.
Jag ska träna och äta. Mm,
det låter som ett bra upplägg.
Men det är liksom bestämda tider. Så det är inte bara så här att det är random att jag sätter mig någonstans, utan det. Men det är mysigt.
Nej, du tar inte bara en wrap på en parkbänk liksom.
Nej, inte imorgon.
Jag fattar. Glad midsommar på er alla.
Och glad sommar ska vi säga.
Ja, och glad sommar och
glad semester.
Njut av semestern och sommaren och myggbetten.
Myggbetten. Nubbvisorna ska sjungas.
Exakt.
Och så dyk försiktigt.
Följ oss på Instagram, Denise Rudberg och Mikael Oblej.
Skål.
Skål. I wrote my way out. When the world turned its back on me, I was up against the wall. I had no foundation, no friends or no family to catch my fall. Running on empty, was nothing left in me but doubt. I picked up a pen and I wrote my way out. I picked up the pen like Hamilton, street analyst. Now I write words and try to channel them. No political power, just lyrical power. Sitting on a crate on the corner, sipping for hours. Scheming on a come up from evening to sun up. My man awaiting trial. Misdemeanors were younger. Courtroom prejudice, insufficient evidence. Jailhouse lawyers, these images still relevant. Flickering light inside my project hall. Sickening, the mice crawl all night long. In 87 Reaganism, many pages I've written on. Writing songs about rights and wrongs and Bell's bonds. Master bedroom, bigger than the crib that I was raised at. I'm the architect, like I wrote the code, the Waze app. I'm driven. Black Elohim from the streets of Queens. The definition of what it was written means.
know what I mean?
I wrote my way out.
When the world turned its back on me, I was up against the wall. I had no foundation, no friends and no family to catch my fall. Running on empty, there was nothing left in me but doubt. I picked up a pen and I wrote my way out.
I really wrote my way up out of 6E. Developed relationships with fiends, I know they miss me. Before the Metro cars, it was tokens, I did the 10 speed. Never had wrote a rhyme in my life, what was a 16? At 16, arrested in housing, trip to the mountains, came right back. Trapping off couches, watching for mouses, only tools we was posed with. Had his spot smoke lit, the haters just confusion. Pay attention how them jokes switch. Deodora was my favorite, the Mark Buchanan's mama couldn't afford him. I learned everything on the border, that's a big eight. Clico parties with private dancers with no mixtape. Bumblebee tuna, now we could get steak. I persevered, composition, I kept it close, competition near. I'm a Spartan without the spear. 300 rhymes, it was written before I wrote it. Opportunity knocking, might miss it, that window closing. This poetry in motion, I'm a poet.
I wrote my way out.
When the world turned its back on me, I was up against the wall. I had no foundation, no friends or no family to catch my fall. Running on empty, there was nothing left in me but doubt. I picked up a pen and I wrote my way out.
High speed dubbing these rhymes in my dual cassette deck. Running out of time like I'm Jonathan Lawson's rent check. My mind is where the wild things are, Maurice Sendak. In withdrawal, I want it all, please give me that pen back. Y'all, I caught my first beating from the other kids when I was caught reading. Oh, you think you smart, but I start bleeding. But pops tried in vain to get me to fight back. Sister tapped my brain, said, psh, you'll get him right back. Oversensitive, defenseless, I made sense of it. My pencil in the length to which I'd go to learn my strengths and knock him senseless. These sentences are endless, so what if they leave me friendless?
Damn, you got no chill.
Fucking right, I'm relentless. I know what well I was never really gonna win the lottery, so it's up to me to draw blood with this pen, hit an artery. This Puerto Rican's brains are leaking through the speakers, and if he can be the shining beacon, the side of the GWB and shine a light when it's gray out.
I wrote my way out.
Oh, I was born in the eye of the storm. No loving arms to keep me warm. This hurricane in my brain is the burden I bear. I can do without, I'm here. Cause I wrote my way out.
Picked up the pen like Hamilton. I wrote my way out of the project. Wrote my way out of the project.
Picked up the pen like Hamilton. I wrote my way out of the project. Wrote my way out of the project.
My way.
Picked up the pen like Hamilton. I wrote my way out of the project.
I wrote my way out.
Den här podden är producerad av Play och Rudberg Stories.
Producent är ju Daniel Ekberg, a.k.a. Eggemannen.
Vi finns på Insta, vi finns på mejlen. Vi kommer ut med nytt avsnitt varje torsdag när det är dags för första glaset. Och kom ihåg att prenumerera.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.